Shadow Dancing med Andy Gibb. Andy var ju lillebror till de tre bröderna Gibb som utgjorde Bee Gees, och han fick avrunda det här avsnittet av P4 Retro. Fler avsnitt med den bästa musiken från 60- och 70-talet finns ju i vår app, Sveriges Radio Play. Finns det, du hittar appar i din telefon, och så finns det ju såklart på sverigesradio.se/P4Retro. Mina kollegor är tillbaka med nya avsnitt hela sommaren. Jag, Peter Sundberg, tar en liten semester men är tillbaka i augusti och önskar dig en trevlig sommar. Vi ska nu få nyheter. Alexander Seilund Lund är här.
Under natten och sena kvällen igår har det genomförts två stora vågor av robotattacker från Iran mot Israel. Minst 8 människor ska ha dödats och 200 skadats i Israel. 35 personer saknas också efter att ett bostadshus kollapsat, och sökinsatser pågår efter överlevande. I Iran rapporteras om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. I USA har det i natt hållits landsomfattande demonstrationer i protest mot president Donald Trump. Samtidigt deltog Trump på en mycket omstridd militärparad i Washington.
Stridsvagnar rullade fram på Constitution Avenue. Över 6 000 soldater marscherade taktfast i militärmusik och applåder. Och president Donald Trump höll ett tal om militärens styrkor.
Our soldiers never give up. Never surrender and never ever quit. They fight, fight, fight and they win, win, win.
Våra soldater ger aldrig upp. De kämpar och de vinner, sa Trump och använde en formulering hämtad från sin egen valrörelse. Det här är första gången på över 30 år som en militärparad hålls i Washington. Det sker samtidigt som Trump skickat militär till Los Angeles för att bemöta protester mot hans migrationspolitik. Och militärparaden har väckt stark kritik.
Power, he wants to show that the military is on his side, intimidate population.
Han vill skrämma folk genom att visa att militären är på hans sida, sa Chris Yasel i Washington, medan andra hyllade militärparaden.
So for me it's a way of honoring the people who have served in the army.
Det här är ett sätt att hedra våra soldater, sa Missia Grider från Texas. Gina Lindberg, Washington.
Regeringens beslut att inte längre ge stöd till FN-organet UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s utrikespolitik i den frågan. Men biståndsminister Benjamin Dosa säger till Ekot att Sverige har en självständig biståndspolitik och försvarar beslutet, bland annat med att Israel förbjudit UNRWA att verka i Gaza och även med att UNRWA länge haft problem med sin neutralitet. Oppositionen är kritisk och Socialdemokraterna vill bjuda in UNRWA:s chef till utrikesutskottet. Vädret idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I västra Götaland och västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20 grader. I fjällen 10-15 grader.
Det här är ett program från UR.
Fatta familjen.
Hej och varmt välkommen till det här specialavsnittet av Fatta familjen. Patti Hansén heter jag, fungerar som programledare för serien. Och vi har plockat ihop några spännande samtal från tidigare säsonger. Och idag så pratar vi om hur vi kan hålla kärleken vid liv, trots allt det som kan komma in och störa relationen. Till exempel problem på jobb som kan påverka humöret, lusten till närhet som att ta i paus, eller att vardagen bara känns så där allmänt blek och tråkig. Vad kan vi göra för att förhållande och kärleken ska kännas lite bättre? Det här ska vi reda ut tillsammans med några av våra fantastiska experter i Fatta familjen. Kanske går du själv och funderar kring ditt eget förhållande. Behöver stöta och blöta det här tillsammans med våra psykologer. I så fall, tveka inte utan hör av dig till fattafamiljen@ur.se. Först ut idag ett mejl från 2021, skrivet av en pappa som efter några intensiva småbarnsår längtar efter närhet till sin sambo, som han upplever undviker all form av fysisk kontakt. Han har till och med börjat känna sig svartsjuk när sambon gosar med barnen. I studion sitter psykologerna Malin Bergström och Allan Linnér, redo att dela med sig av sina bästa råd. Hej Fattafamiljen! Jag är en 42-årig man som sedan 10 år tillbaka lever med en fantastisk kvinna. De senaste 4 åren har vi fått 2 fina barn med kort intervall. Att ta steget att bli familj var en självklarhet för oss båda. De första småbarnsåren var kämpiga som för de flesta, med lite sömn och minimalt med egen tid. Men det hände också något mer. Min sambo började undvika fysisk kontakt, allt från kramar till sex. Först tänkte jag att det skulle gå över när barnen blev större, men distansen finns fortfarande där. Och idag kan jag till och med komma på mig själv med att känna svartsjuka när min sambo gosar och kramas med våra barn. En känsla som jag inte är så stolt över. Jag älskar min sambo och vill leva med henne, men längtar så mycket efter närheten vi hade innan. Jag är också orolig för hur det här kan påverka vår relation på längre sikt. Vad kan jag göra?
Ja, en situation som den här pappan delar med väldigt många. Det här tycker jag är ett av de vanligaste problemen när man blir förälder och har såna intensiva småbarnsår. Och här kan man ju bara tänka sig att det är hans fru som i högre utsträckning rent fysiskt är med ungarna och därmed blir liksom uppslukad av det och behöver space när hon inte är det, och han har andra känslor och sådär. Så jag känner verkligen väl igen det. Och är det så att, hur ser fördelningen ut där? Är det så att ungarna är mammiga och att det är därför hon är mer liksom fed up av fysisk närhet och inte riktigt orkar längta efter honom på samma sätt? Eller är det därför att hon drar ett större lass med dem eller så? Och där tänker jag att oavsett om barnen, därför att det är naturligt att om en förälder tar mer ansvar så kommer ungarna ty sig till den föräldern i första hand. Och det där kan man som förälder göra någonting åt. Så det tänker jag, alltså prata om det också. Prata om din längtan efter henne, men också om det. Finns det någonting vi kan justera här i hela familjekonstellationen som gör att det blir lite mer, frigör lite energi och att det blir mer likartad belastning på oss om den skulle vara skev? Och sen tycker jag också att sex hänger ihop med, eller sex kan man, det är förstås otroligt grundläggande, men det hör också ihop med det där att vi som partners överhuvudtaget har en sån här glad blick på varann och liksom delar något busigt och roligt eller garvar ihop eller så. Och där kan man också börja så här, hur får vi lite energi till det så att vi inte bara är aktiebolaget föräldraskap utan att vi har någonting kul mellan oss också. Hur fyller vi på det? För risken när man tar just sexvägen, det är att det kommer krav in där och då kan det där låsa sig ännu mer, så att man har liksom ibland lite nytta av att se det i ett lite större sammanhang, så kan man liksom luckra upp det där att det inte blir en dragkamp, jag vill och du vill inte eller så, för det brukar vara känsligt.
Men på tal om sexlivet, det är möjligtvis det här en corny fråga, men jag måste ställa den. Hur ofta har föräldrar sex under småbarnsåren?
Alldeles för sällan, skulle många säga.
Mm. Och vad är normalt då?
När jag pratar med sexologer om det där och ställt precis den frågan, Patti, liksom vad är normalt och hur ofta ska man ligga och så, så tycker jag att jag har fått svaret av det som den här pappan beskriver i sitt brev, att det är ganska normalt, att det kan bli en väldig förändring i sexlivet när man har småbarn, och särskilt om man får flera ungar tätt. som har med just vad vi använder våra kroppar till liksom, som föräldrar. Att småbarn, det är otroligt fysiskt att ta hand om dem. Men det hjälper ju inte. Att man hör att andra har kämpat med samma grejer, det är ju en klen tröst, för att han börjar tänka, ska det här aldrig gå över och så. Och det, saken är ju den att för att det ska gå över så behöver vi göra något åt det. Vi behöver liksom hitta någon väg ihop ut ur det.
Och kanske i första hand att prata om det.
Ja, såklart.
Ja, för nu blir det riggat som att jag vill att du ska vilja.
Ja, men det är inte helt lätt att kommunicera kring till exempel utebliven sex utan att det ska bli kravfyllt.
Exakt, och det är därför det är bättre att jobba med att vi ska skratta ihop eller låta oss styra upp här hemma så att vi, våran balans i våra ansvarsområden blir mer jämlikt. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, there's the picture changing every moment, and your destination you don't know.
Roxy Music, Avalon. Hur gör man när man vill leva tillsammans men ständigt hamnar i mönster där man fokuserar på det som inte funkar i förhållande? Det kan ju lätt bli så att man glömmer bort allt det fina man har tillsammans och hamnar i någon sorts märklig rundgång där man vill att den andra ska anpassa sig efter ens egna intressen. Ett par, vi kan kalla dem Agnes och Patrik, ska vi lyssna på nu. Och efter att ha varit separerade en tid så bestämde de sig för att börja om på nytt. Och det började väldigt bra, men snart så var de tillbaka i gamla mönster igen. Med i samtalet från 2024 är också psykoterapeut Kalle Norvald och psykolog Stina Hindström. De ni nu ska få möta har fått namnen Agnes och Patrik. Och de gjorde slut men har hittat tillbaka till varandra igen. Nu vill de ha en ny start och undrar hur de ska göra för att inte hamna i så kallade gamla mönster. Så här lät det när de fick prata med Kalle och Stina.
Inte hamna i att lära glida ifrån varandra fast man bor under samma tak. Och det är väl prio, tänkte jag, för mig i alla fall.
Mm. Och för dig, Agnes, vad är prio?
Ja, jag tänker att gamla mönster som jag inte vill glida tillbaka till handlar väl främst om det här. Vad betyder det att vara ett team? Vad tänkte vi förut om att vara ett team? Och vad tänker vi, hur skulle vi vilja att det var? Och jag tror att alltså ett annat gammalt mönster som vi har pratat mycket om är också det här att vi har tenderat att, och det här har vi identifierat själva också, att vi tenderar att prata väldigt mycket om vad som känns jobbigt, att det här är jobbigt och när du gör så där det är jobbigt och det här är jobbigt, och så sitter man bara och pratar om allt som är jobbigt, och att försöka hela tiden hålla det till att så här, hur vill vi då att det ska vara, och att ja, men som inte glida tillbaka till att bara ha det, alltså att det bara, att allt är så jobbigt hela tiden.
Det där är ju superspännande, Agnes, att du just säger så här, vi pratar och upprätthåller oss mycket kring det som är jobbigt. Och det är ju ett fullt mänskligt drag. Vi har en tendens att fokusera på det som är just negativt för att det på något sätt just skaver. Så det märks ju på ett annat sätt i alla fall än när det liksom känns bra. Men om jag får ställa en fråga kring just det. Hur är det att prata om det som är bra? Hur har ni vana att göra det?
Det var ju kanske någonting som vi började med bara själva. Så här, ja. Vi märkte bara att vi kommer ju ingenstans. Ska vi prova
något? Ska vi prova något nytt? Ja,
ja precis. och vi gjorde nog det också i början. Alltså när vi började träffas igen så var vi extra bra, tror jag, på att prata om saker som funkar. Alltså, jag menar, så här, hur vill du att det ska vara nu och hur vill du? Och så här, du vet, att man som är tillbaka i det här hoppfulla, lite nykära. Och, men nu tror jag att redan nu finns det tendenser till att glida tillbaka till att prata om såna här jobbiga saker. Alltså att jag också gör det, såklart. Yeah. Att fokuset blir som att det glider tillbaka så lätt.
Men om jag ställer frågan, jag kommer ställa den till båda två. Men om Agnes, du kan börja. Hur vill du ha din relation till Patrik nu?
Ja, jag tror att jag vill bara att det ska kännas... Ja, jag söker, är det ett konstigt svar att säga att jag söker enkelhet?
Jag vet inte vad du menar. Enkelt. Kan du definiera, vad är en enkel relation?
Ja, vad är en enkel relation? Jag kanske säger enkelt för att förut när vi har pratat om saker så har det också, alltså samtalen har tagit så otroligt lång tid. Att kommunikationen alltså, har upptagit, samtalen liksom blivit så här flera timmar långa.
Ja, och vi kommer från ingenstans. Och så tar jag mig frihet här nu och pausar dig på en gång.
Ja.
För nu kommer du tillbaka till mönstret på att prata vad som inte funkar. Hur är den kommunikationen du vill ha?
Ja, och det är det jag vill förklara. Bara, att det är det jag menar med enkelhet, att inte så fastna i det utan att, så här, att försöka hitta till det vi vill säga på en gång.
Okej, okay. Och vad... Jag är jobbig idag, vet du. Välkommen till Kalle.
Tack. Ja, men jag älskar jobbigt.
Ja, vad härligt. Då kan vi mysa tillsammans. Men vad betyder det? Vad betyder det att en kommunikation är enkel?
Jag tror att man kan lita på att den andra personen säger det den upplever på en gång.
Okay.
Att det behöver liksom inte gå. För om man känner att energin liksom skiftar så här. Och att jag vill inte behöva jaga liksom en sån här, nu okay. händer det någonting.
Yes.
Utan jag vill bara kunna lita på att då kommer det till mig. Och så kan jag vila i det. Och jag tror att det är svårt för mig att lita på det idag.
Okej. Okay. Så en önskan om att liksom kunna lite luta sig tillbaka och lita på att om Patrik känner någonting som kan påverka vår relation eller något annat för honom på ett sätt som behövs stöd i, så kommer han komma till dig.
Ja.
Okej. Okay. Mm. Fint, tack. Så om vi liksom i slutändan av vårt samtal här ska komma fram till en annan strategi och ett annat sätt att prata med varandra, så vill jag gärna förstå lite en sån situation där det inte blir en kontakt er emellan. Har ni en sån konkret exempel? Nära till minnes någon av er.
Låt mig fundera.
Absolut.
Det är inte heller något solklart just nu, men...
Så ni båda går med lite av en upplevelse av att det inte riktigt alltid blir ett möte. Och sen när vi ska komma fram på något konkret så är det svårt att dra ett sånt kort ur minnet.
Ja.
Ja, eller det är bra.
Agnes, du, berätta om du vill säga något.
Ja, alltså vi gick ju i familjerådgivning i somras. Och då pratade vi om ett jättebra exempel. Vi skulle gå ut och fiska. Det finns en liten kärn här nära där vi bor. Och då skulle vi gå till den kärnen och fiska. Och när vi pratade om det på familjerådgivningen så blev det väldigt tydligt att vi var ju där på två olika upplevelser. Jag var där för att ha det mysigt och Patrik var där för att han ville fiska.
Mm.
Så upplevelsen av det var ju att när fiskespöet inte ville göra som det gjorde, eller ja, det ville inte fiska, det ville inte vara med liksom. Det blev massa tjorv, så Patrik blev irriterad och då blev jag irriterad för att varför bryr du så mycket om fiskespöet? Vi är ju här och ska umgås liksom, ha mysigt. Och ja, så då blev det en massa grejer kring det där.
Mm.
Och när vi har pratat i nutid så känns det som att att ibland blir det många sådana situationer, alltså inte just kring fiske, men att vi är på olika upplevelser.
Mm.
Och jag tror att för mig handlar det också mycket om att när kommunikationen, liksom, att när Patrik inte förmedlar sin känsla, då blir jag osäker på om är vi nu i samma upplevelse? Är vi och gör den här familjegrejen eller den här pargrejen? Eller vad har du, alltså, vad upplever du för någonting? Vad är det som hände? Vad står det din bild? Eller jag vet inte om du förklarar det bra.
Jo, men jag får en bild. Känner du igen situationen, Patrik, som Agnes beskriver?
Jo.
Ja.
Jo, men det gör jag. Mm. Och jag tycker som, ja, nu under... Sen vi som började hitta tillbaka till varandra så har vi börjat prata mer i sådana termer.
Ja.
Vad är det som är viktigt idag och hur känns det?
Super.
Liksom, inför det här.
Ja, för jag tänker det exemplet var ju väldigt talande just kring det här med tysta förväntningar man har kring aktiviteter som man gör som par. Och det har man ju också mellan vänner och familjemedlemmar och kusiner också för den delen. Men att det just blir så här, jag åker för att ha mysigt och du åker för att kunna servera nyfångad fisk till middag. Att det blir två lite olika syften. Men behöver ena utesluta det andra då? Går det att förena, tror ni?
Jag tänker bara att man pratar om det först. Alltså att det är mer en sån sak. Att vad vill du göra? Och kan vi göra båda två? Eller kan man? Ja.
Ja.
Vi nu sa, ja men här tidigare så var det, ja men vi skulle typ tillbaka till samma ställe.
Ja.
Och så sa jag att ja men då tar jag fiskespöet. Och Agnes sa då att ja men jag vill bara mysa och kanske plocka lite bär ifall det finns i närheten. Och sådär. Så att då var det ju så här, då fick jag fiska och pyssla på med mitt så att säga. Och så hade hon mysigt några meter åt sidan och, och liksom vi var båda ganska överens om jag kommer ihåg rätt.
Jag tyckte också att det var jättemysigt. Och, det var, och jag tänker att det kan också vara den där typen av återkoppling kanske som jag saknar men har haft svårt att liksom sätta ord på.
Okay.
Att det kan ju också vara att nu är vi här och gör den här aktiviteten men jag har inte så mysigt. Alltså det kan också vara så.
Mm.
Att bara som får veta typ, vad sker i din värld. Att jag, liksom, jag vill vara med.
Så någon form av emotionell kontakt. Även fast ni inte gör samma sak.
Nej.
Ja. Kan du berätta lite mer om det? Nu introducerar jag ju begreppet emotionell kontakt, ja. Men du svarade upp snabbt. Vad tror du, vad betyder det för dig?
Jag tänker att det handlar också om att vara nära, att, men också som att bekräfta varandra att det här är, nu vet vi gör det här tillsammans, och det försöker vi också prata mycket om där, att det finns en önskan om att vi vill uppleva att vi känner oss som ett team. Mm. Men jag tror att vi kanske är lite svårt att veta hur det ska ske. Men nu när vi pratar om det här med emotionell kontakt, då kan jag känna att ja, för mig handlar det nog jättemycket om just det där. Att det är många sådana saker som gör att jag känner att jag är i team med Patrik. Mm. Att han delar med sig av sin inre värld med mig. Att jag får veta saker om vad han upplever och ja, känner, ser. Mm.
Hur skulle det praktiskt kunna gå till, tänker du, Agnes?
Jag tänker att jag skulle kunna fråga.
Ja, det är ett sätt.
Det är ju ett sätt. Ja. Vi kanske också skulle kunna komma överens om att kan vi dela sånt med varann.
Mm. Mm. Ni lade ju märke till att, eller kanske ni inte alls gjorde, men jag vill göra en tydlighet här. Jag frågade så här, jag sa ju att så här har ni gjort era nya relation.
Ja.
För ni har ju varit ett par tidigare och sen avslutat och sen blivit ett par igen, som jag har förstått, eller hur? Och då brukar jag prata om så här, den första relationen och den nuvarande relationen. Där är det liksom, i den nuvarande relationen så har vi en möjlighet att skapa mönster som vi just mår bra i.
Ja.
Eller bättre än den förra relationen. Att man liksom gör en liten, nu är inte jag en PC-person, men jag har förstått att det finns ett kommando och kontroll allt elit. Man startar om. Att ja. Det betyder ju inte att man ska glömma bort och liksom radera det förra, för det går inte. Men att man kan ta inspiration av just det som har funkat bra och det man vill ha mindre av.
Ja.
Och jag satt och skrev lite när jag frågade er inledningsvis här vad ni önskade för att liksom komma framåt i en positiv riktning. Ni pratade om att vi vill fortsätta att prata med varandra. Jag försökte formulera om, för ni sa så många inte, men jag försöker formulera i positiv riktning här, att ni vill fortsätta prata med varandra, ni vill vara nära varandra och ni vill prata om saker som känns bra.
Vad fint, alltså precis, för det är ju också sånt. Alltså jag känner verkligen att det där, ja, det där vill jag. 100%. Mm. Det vill jag.
Och Patrik?
Det lät väldigt fint faktiskt. Ja. Så att, det stämmer ju.
Och ska säga det fina med hela, det här är ju era ord. Sen har jag liksom bara slängt om lite saker, så det fina kommer ifrån er.
Ja.
Ja, det var en bra sammanfattning.
Ja. Ja, men jag tänker att vi vill många fina saker tillsammans. Mm. Att vi... Och det, jag tycker det känns också att när vi är med varandra, att det finns, vi vill, men också just det här att fastna i inten. Och det där är också en bra grej att tänka så här, att man liksom kanske flagga vissa ord.
Ja.
Nu låter det som att vi säger mycket inte här, kan vi?
Precis, för språket är så otroligt viktigt. Alltså, jag menar, det är det som är kommunikation på en dimension av kommunikationen i alla fall. Och när man envisas med, det här är ju mänskligt också ska jag poängtera, när man envisas med att formulera sig med inte, jag vill inte att vi ska, eller jag vill inte ha det så här, då har man just den här tendensen att kila ner sig i det typen av mönster. Och det blir jobbigt.
Det blir jobbigt. Alltså det blir så himla jobbigt, verkligen.
Hur blir det i era kroppar just nu?
Alltså det känns som att det stämmer ju, det du säger.
Uh-huh.
Och jag har också försökt tänka så lite mera nu sista året, att inte ha så mycket, eller så här, försöka lägga undan de negativa, så här, inte fokusera på den saken som gick dåligt, utan fokusera på de 20 som gick bra under dagen.
Mm.
Jag tror jag har, eller ja, jag kan ju bara tala för mig själv, men jag tror att jag har under senaste tiden varit väldigt duktig på att fokusera på den enda saken som gick dåligt under dagen och fastnat där.
Mm.
Så att jag tänker det blir ju sen också i kommunikationen, i hur man pratar med varandra också.
Ja, men verkligen, verkligen. Då vill jag också göra ytterligare en liksom, kanske potentiellt övertydlig poäng. Det betyder ju inte att vi ska negligera det som skaver heller i en relation, för det finns ju. Men man har ju möjligheten att i en ny relation också etablera hur ska vi hantera det. Och det är precis det jag tycker mig höra att ni gör nu. Och det är beundransvärt.
Ja, tack. Men då har jag en fråga på dig. Att då när vi behöver lyfta sådana här saker som faktiskt kanske är jobbiga.
Ja.
Hur pratar man om det på ett bra sätt så att det liksom inte blir en... Jamen, så att det kan bli någonting i slutet.
Ja, och nu märkte jag i alla fall en sak, att du korrigerar dig själv på ett exemplariskt sätt. Ja. För jag tror du höll på att börja säga var så här, hur kan vi prata om det här så att det inte blir jobbigt? Eller liknande. Och sen så ändrar du sig så att det blir någonting bra i slutet. Skitbra om jag får säga det i Utbildningsradion. Men alltså det var väldigt snyggt omformulerat. Just att så här, vissa samtal är jobbiga.
Ja.
Det är bara att acceptera, för allt i livet är inte liksom regnbågar och chokladglass och underbart. Vissa saker är också taggtråd och jobbigt. Så jag tänker att bara där är en jätteviktig insikt, att vissa samtal måste man ha som är besvärliga. Men jag brukar rekommendera många par på min mottagning är att prata utifrån så kallade jagbudskap. Alltså att prata utifrån den emotionella upplevelsen man har. För känslor är det absolut mest genuina vi har. Sen är ju det inte alltid facit eller ett fakta, så liksom rent objektivt. Men det är fortfarande en information från oss själva till oss själva. Och då kan det låta, låt oss säga att jag och Stina, vi är i en kärleksrelation. Jag tycker att Stina inte ser mig. Hon bara tutar och kör sitt eget race, och så står jag där hemma och liksom lagar mat och bara roddar hushållsarbetet hela tiden. Och så vill jag ta upp det här. Det är ganska känsligt, för jag vet ju att Stina vill satsa på sin karriär och träffa sina kompisar etc. Men jag känner mig lite ensam. Då skulle man kunna säga något i den här stilen. Jag känner mig lite ensam. Jag är ledsen när det blir så här. Att du inte är hemma, du hör inte av dig. När man utgår ifrån sig själv så ökar sannolikheten och benägenheten från liksom mottagaren av det här budskapet att lyssna. Är ni med hur jag tänker?
Ja.
Ja.
Hur landar det här i er?
Igenkänningsfaktor.
Igenkänningsfaktor, okej. Okay. På vilket sätt?
Ja, att jag tror att jag har försökt hitta till det första sättet. Mm. Alltså det braiga sättet att uttrycka sig på. Men jag tror att jag har nog säkert pratat väldigt mycket i den andra formen. Att jag, alltså att jag känner mig ledsen när du bla bla bla.
Ja. Och så kan det kanske mottas.
Och då tror jag att Patrik... Ja, och Patrik har också sagt rakt ut att det, för mig blir det som en attack. Och,
precis.
Även fast jag har sagt att intentionen är inte attack, utan relation.
Konsekvensen blir det.
Precis. Men konsekvensen blir det. Och sen har vi nog inte bara, hur gör vi nu då?
Mm. Patrik, du sa också ja.
Ja, nej men jag tänker att vi tränar väl mera och mer på det.
Yeah.
I alla fall så känns det, eller så känns det nu sista tiden. Och lite som Agnes sa där, att jag upplever det som attack vissa gånger, så har jag väl börjat säga det nu, att när jag upplever det på det sättet, alltså istället för att hugga tillbaka som man kan göra lätt, men så har jag försökt börja säga att så här, nej men det blev jättekonstigt. Och så får man ta liksom samtalet från en annan vinkel.
Ja, det känns jätteskönt att vi också kan båda landa i att det finns en gemensam vilja någonstans. Och jag tror att jag i alla fall försöker komma tillbaka till den tanken, att när jag blir rädd, att här, vi har ändå båda sagt att vi vill.
Ja.
Och försöka lita på det.
Ja. Och i de stunderna, Agnes, när du får den här rädslan i dig, så kan man ju använda just det här som jag tipsade om, jagbudskapen. Jag blir rädd när vi har den här typen av samtal. Kan vi ta en paus? Eller kan du ge mig en klapp på ryggen? Eller kan jag få en glass? Alltså det, kan man hitta ett sätt att liksom ändå förenas i det? För rädslor har vi ju alla. Och är man liksom rädd för, egentligen vad som, låt oss säga, men det som du beskrev i det här mysiga när ni var ute på den här fiskeutflykten. Och du beskrev ju något som jag tolkade som ensamhetskänsla av något slag. Att kunna säga så här, jag känner mig ensam i det här, kan inte du plocka bär med mig och skippa två kast med kastspöt?
Ja,
för att sen gå tillbaka.
Precis. Så kan man göra. Ibland tror jag också att det där blir en, alltså att man fokuserar så mycket på att antingen så fiskar man eller så plockar man bär, men det går ju också att be om så här, kan du hoppa två kast och komma och hänga med mig?
Visst, det är fantastiskt.
Ja, men, ja.
Den berömda kompromissen som vi glömmer bort ibland. Hur skulle det låta, eller hur skulle det vara för dig, Patrik, att höra Agnes säga det? Kan du skippa två kast och plocka lite bär med mig?
Ja, alltså det tänker jag att det skulle nog inte vara något problem alls.
Mm.
Att jag tänker att man, ja, jag i alla fall blir väl kanske inne om jag är ute och gör någonting som är kul, liksom, man sett fram emot ett tag. Att då fastnar man nog lite i sitt, alltså sin egen lilla bubbla, så att säga.
Alltså det är egentligen otroligt, för det här är ju som små, det handlar egentligen om justering av ord.
Bam!
Ja, och så, vad skönt det blev.
Ja, vad hände i dig nu, Agnes?
Jag tror att jag blir som lite rörd över att vara skönt och lättad och glad.
Vet du, jag hör lättnaden på din röst. Det är en ganska stor skillnad på din röst nu jämfört med när vi började prata.
Jag kan bekräfta att ingen undgår att
lättnaden. Nej, vad fint. Hur är det med dig, Patrik? Om jag försöker av lite med dig också.
Men jag tyckte det kändes som så här, hopp om framtiden, höll på att säga, ser ett ljus i tunneln, att det när man inte liksom har de här samtalen och tänker på det sättet, så då finns det ju som inte någon lösning på det. Så sen när vi sitter och pratar så här, så känns det som att kan det vara så lätt?
Ja, och nu ska vi förstås ha respekt.
Lätt och lätt. Ja,
bra,
ja, precis.
Bra, Patrik. Det kan ju låta lätt nu när vi liksom är i, jag vill säga, symbios. Men att vi ändå är här tillsammans och pratar om det. Det låter enkelt nu. Sen när affekterna kommer och ilskan eller ledsenheten, då blir det ju någonting annat. Men nu har ni ändå erfarenheten liksom i kroppen och knoppen av att prata på det här sättet.
Mm.
Och då blir det lättare att kunna referera till. Vad sa du,
Patrik? Ja, precis. Gör det som ett litet, man behöver göra det till ett litet verktyg bara. Så då har man så fått grunden av hur det ska se ut, verktyget ska se ut. Och så, sen så
precis.
Är det bara att använda det.
Och jag ser nu över bordet här att Stina står och viftar med ett verktyg.
Jaha, nej, jag har ju lyssnat och bara tyckt att det är så fint. Ni vet ibland när man lyssnar vid sidan och så tycker jag att det var du, Agnes, som sa om team, men jag tror att du också nämnde det, Patrik, att jag hör ju nu med Kalle hur ni sätter ord på hur ni redan nu vill teama och hur ni övar på att teama. Så om det hjälper er att tänka, så är det här ju något som från mitt perspektiv väldigt tydligt är ett teamarbete. Det var bara jag ville säga.
Ja, alltså jag vill bara säga också att Patrik gör... Alltså, det sker stora emotionella arbeten även när vi har konflikter nu för tiden, alltså i den här nya relationen. Så, alltså tider där det tidigare hade blivit alltså det liksom hade bara snöbollat iväg, så blir det någonting helt annat, och att han är jättebra på att stanna upp och så här, nu hör jag på vad du säger.
Mm.
Och så gör han det. Och så bara, alltså det är så skönt. Det är så fint.
Ja, och då blir ensamhetskänslan ganska mycket mindre, va?
Ja.
Jättebra. Har du lagt märke till någon förändring som du har gjort också, Agnes?
Ja, jag tror att jag försöker mjuka upp lite grann. Att jag kanske har varit ganska hård i sån här. Nu är det så här, lite svartvitt kanske.
Ja. Experthatten.
Ja, exakt.
Ja. Jättemoget av det att du kan se det. Och släppa den är väldigt kanske. Bekväm.
Det är
när vi sitter
bekvämt.
Här och har den, borde jag och Kalle.
Ja, jag vet inte. Patrik, då måste du berätta om du tycker att det är så. Du kanske tycker att det är någon annan förändring som har skett.
Nej, men från min sida så tänker jag att dels det att du mjuknar lite på som du nu kallar det. Men jag tänker att min upplevelse blir ju att du har blivit mer nyfiken om hur min upplevelse har varit, eller så här, hur mina tankar, eller så här, vad som händer från min sida, och inte liksom bara det man ser utifrån, så att säga, utan så här, varför blev det så här, vad hände?
Hur känns det för dig, Patrik?
Det känns jättehärligt att så här, istället för att stå och försvara mig, så kan jag så här, förklara vad som hände. Och,
wow.
Alltså i olika situationer.
Ja.
Så att för mig så blir det ju väldigt mycket lugnare konflikter eller konversationer eller vad vi nu vill kalla dem.
Ja.
så att ja. Det känns bra.
Och jag tänker också att så här, vi får ju akta oss från att tänka oss att en bra relation är utan konflikter. För det stämmer inte, utan konflikter har vi. Vi kommer inte tycka och känna exakt samma. Utan det är ju just hur man har de här typen av samtal som hjälper oss och som snarare ett större kvitto. Hur gör vi när vi tycker, tänker och känner olika?
Ja, och jag tror att just i det där också har jag fått jobba jättemycket med mig själv i att jag har nog haft den här tanken att när det inte finns en enda konflikt, när vi bara är sams hela dagen, då är det skönt. Och där har jag fått jobba det gör jag fortfarande också, absolut inte framme någonstans. Mm-hmm. Men i att tänka att en konflikt, det är inte, alltså det behöver inte förstöra en hel dag. Mm. Det behöver inte förstöra någonting överhuvudtaget. Nej. Utan det kan också bara, nu händer det här och sen efter det så gör vi något annat.
Ja. Vad är din syn på konflikter, Patrik?
Ja, men jag tänker nog lite, alltså så här att, som jag sa tidigare, att man behöver inte fokusera på den negativa saken, utan så här, då kan man hoppa vidare och så gör man något roligare, eller så här, roligare låter väl konstigt, men
något annat.
Gå och göra något annat sen. Ja. Så här, att dagen går liksom vidare, man behöver inte fastna vid den här tråkiga känslan. Nej. Utan man kan prata lite om det och så går dagen vidare ändå.
Ja.
Alltså vet du, Patrik, jag har ett exempel som lever i min hjärna och jag tänker på det nästan varje dag när jag tänker på det här med konflikter och liksom hur jag försöker hantera det i livet. Och det var, vi blev jätteosams om någonting tror jag typ innan vi skulle somna. Och då sa du, nu slutar vi prata om det här. Nu tar vi en paus på det här ämnet. Vi kan prata om det här någon annan dag. Och först blev jag supersur och tänkte att vadå? Nu har jag det jättejobbigt. Jag kan inte somna med allt det här. Men så tänkte jag, nej okej, okay, då provar vi det. Och även dagen efter tror jag att jag gick runt lite så här, jaha, hur ska det gå? Och vet du, 2 dagar senare, då sket jag i det. Det var inte så stort. Jag kanske var trött.
Ja. Och där ger ju du ett toppen exempel på just det här med att låta kroppen lite reglera sina affekter. Att liksom låta... Ja. Det var den här myten om att vi aldrig ska somna osams. Herregud, när ska vi få sova då? Det kan jag tänka ibland. För jag menar, det är klart att vi är osams om massa saker. Och det måste vi få vara. Där hade Patrik rätt. Och både du och jag, Agnes, ger honom rätt här. Att, nej, men nu vet du, nu pausar vi. Vi får fortsätta sen. För jag menar, livet fortsätter ju fast konflikten är där och vi behöver ju våran sömn. Och är vi trötta, då blir vi också dumma i huvudet. Och då behöver vi ju liksom skaffa energin på i sängen. Eller på sig. Det kan ju tolkas som något annat. Men jag tänker att då behöver man ju sova. Då behöver man något annat för att sen vara mer konstruktiv.
Ja, precis.
Vi ska småningom, Agnes och Patrik, börja gå ner för landning. Men var är ni i känslan just nu, om vi börjar med dig, Patrik?
Jag tycker att det känns väldigt bra just nu faktiskt. Att få nyare verktyg och prata, liksom, lära sig kanske med konstigt, men så här, lära sig prata då på ett annorlunda sätt och tänka på ett annorlunda sätt. Att fast man hamnar i den där lilla fiskebubblan så kan man ändå fråga om livet är okej. Mm. 10 meter åt sidan liksom.
Var det något som fastnade i din, ska vi säga, fiskehov? Så det är lite extra från verktyg och något infall eller tanke?
Oj. Nej, jag tänker nog att det här att, som Agnes sa, att slippa känna sig ensam fast du är ute på äventyr tillsammans ändå. Att stanna upp och kolla av läget. Att det ska jag börja ta åt mig och göra oftare.
Mm. Hoppa några kast med fiskespöet.
Precis.
Checka läget. Agnes, var är du i känslan?
Ja, men jag känner mig som över förväntan glad. Jag tycker det känns jätteskönt och hoppfullt framåt.
Mm. Och kan du säga någonting? Vad är det liksom som skapar den här känslan i dig just nu?
Jag tror att det är mycket den här påminnelsen om att byta fokus på många saker. Och också att man kan ju få flagga vilka ord man vill om man märker att man fastnar i olika typer av konversationer. Så kan man ju välja att nu pratar vi väldigt mycket om det här, men vad är det vi vill? Och så ägna energi åt det. Så den påminnelsen tar jag med mig.
Då återstår det bara för oss att säga att så himla fint att ni tog kontakt.
Ja, men det var jättekul att få vara med. Det var jättespännande.
Väldigt fint att höra hur ni redan nu teamar, måste jag säga. Det är bara att fortsätta med det.
Ja, det ska vi göra. Mm.
Och så har det så gott du också, Patrik.
Ja, tack så mycket. Ha det så bra ni också.
Tusen tack att ni bjöd in oss. Tack att ni bjöd in oss till er vardag.
Sköt om
er. Tack för råd och stöd.
Ja, kram på er.
Hej då.
Kram. Hej.
Hej då.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life,
one life.
It's one need, and I, mm-hmm. One love,
one love.
Get to share it.
Ooh.
Leaves you, darling. You don't care. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
Mary J. Blige och U2 med låten One. När ens partner faller in i en depression så kan det ju vara extra viktigt att orka stå stark själv. Speciellt om man har ett litet barn att ta hand om. Men det här är ju inte alltid så enkelt. Ibland kan en depression leda till att man istället glider isär och att ena partnern börjar känna sig oattraherad av den som inte mår så bra. År 2023 kom det ett mejl till redaktionen från en mamma som befann sig i just den situationen. Här så får hon råd av psykolog Malin Bergström och psykoterapeut Kalle Norvald.
Hej, min sambo är deprimerad. Han är vresig och har kort stubin. Orkar inte hjälpa till i hushållet, inte ens diska. Vi har ett barn ihop och jag får ta hand om i princip allt samtidigt som jag jobbar 100%. För varje dag som går känns det som att vi glider mer och mer isär. Jag börjar ogilla honom och känna mig oattraherad. Det mest oattraktiva är att han inte orkar med vårt barn. Jag vet att det är depressionen, men det finns inget värre än att se honom ligga där på soffan och scrolla medan vårt barn söker hans uppmärksamhet. Min sambo har ett stort behov av bekräftelse och kärlek, men det går inte ihop för mig när vi har det så här dåligt. Min egen pappa var aggressiv, så när sambo numera brinner av för minsta lilla är det en sån trigger för mig och jag drar mig bara mer och mer undan, vilket i sin tur gör saken ännu värre. Vad kan jag göra för att vi ska ta oss igenom den här svåra perioden? PS, han har börjat prata med terapeut och tar antidepressiva. Jag har föreslagit parterapi, men han tycker att det är för mycket just nu. Med vänlig hälsning, anonym.
Ja, hon undrar vad hon ska göra för att hon och sambon ska ta sig ur den här perioden. Tänker ni här?
Det är ju ändå en vändning. Han har tagit hjälp, han tar läkemedel och han har börjat gå i samtal. Mm. Och det är ett första steg. Och inte så sällan är det ju då man själv håller på att gå i bitar, för då finns det lite utrymme. Hon har nog bitit ihop ett tag.
Verkligen.
Och jag förstår verkligen att han kan känna att han behöver ta hand om sig själv nu innan han orkar fixa relationen också. Men psykiatrisk vård i Sverige har idag skyldighet att ha ett anhörigperspektiv. Och det som hon kan ha hjälp av, det är ju att få stöd i sin roll som anhörig till en svårt sjuk partner kring vad är rimligt. Därför att lika viktigt när man ska tillfriskna från en depressiv episod som att man tar läkemedel, kanske man behöver det, går i samtal, det är att man skaffar sig rutiner, att man kommer igång, att man får ljus på sig, att man rör på sin kropp. Att man helt enkelt tar hand om sitt barn i de små stunder man förmår det och så vidare. Det där är absolut avgörande för ett tillfrisknande. Och som partner så är det där supersvårt. Ska man vara en tjatmoster och en liksom terapeut hemma som ska säga till sin respektive vad han ska göra, eller ska man backa från det där? Och där tycker jag att hon ska ta stöd både för sin egen del så att hon får tillbaka lite av sitt liv. Hon drar ju ett ganska tungt lass här, men också vad kan hon göra konkret för att backa honom men inte bli helt less.
Jag är inne på helt identiskt spår som Malin är, att så här, hur ska vi ta oss igenom den här perioden? Ja, men det har skett. Ni är på gång. Sen vad den perioden landar i till slut, det vet vi ju förstås inte, för vi kan inte se in i framtiden. Men att han har tagit initiativet till att både inleda medicinering, gå i terapi, det tycker jag han ska fokusera på. Och att liksom inleda en parterapi samtidigt som det kommer nog inte vara gynnsamt, tror jag. Utan jag tror att det är superbra att han tar hand om det på det sättet han som han gör just nu. Sen tycker jag att man ska prata om att inom en framtid gå i parterapi också.
Men det kan också vara så att leva tillsammans med någon som är sjuk på det här sättet, som man dessutom har barn ihop med, det kan göra att man själv behöver stöd inom primärvården för att bara helt enkelt för min skull. Och i den hjälpen så kan det ju ligga en att jobba på en acceptans av att jag kommer inte få så mycket av honom nu. För att han är sjuk.
Mm.
Och han har fullt på att komma igång själv och tillfriskna. Så det är någonting som jag måste leva med den här bristen. Och jag måste ha någon slags tålamod i att hoppas på ett sen. Att nära mitt eget hopp, eftersom hopp är något som dör hos den som är deprimerad.
Precis.
Och att själv då inte förlora det, utan att få stöd i att kunna hålla den lilla lågan uppe av att det kommer bli annorlunda sen. Det är viktigt.
Och samtidigt, inte till vilket pris som helst förstås. Någon gräns måste också finnas. Och svaret på var den gränsen går, det vet ju egentligen bara hon.
Mm.
Får jag skicka med en sak till?
Ja.
Vi pratade om att det finns, eller det ska finnas, och det finns en skyldighet att ordna stöd för anhöriga till psykiskt sjuka personer. Och det gäller även barn.
Precis.
För det finns ett barn här som är drabbat och det blir lätt tyst. Men det där är viktigt för barnets skull, att det finns ett samtal omkring då, att barnet vet att det här är en sjukdom och den yttrar sig så här och det har du märkt, och nu tar pappa hjälp och ska bli frisk.
Mm.
Stort tack, Kalle och Malin, för alla fina tips.
These days, yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes that just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty.
Morgan Wallen, Love Somebody. La, 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 la. Då får jag tacka för denna gång. Hoppas innerligt att programmet inte väckte en massa frågetecken hos dig som lyssnar. Men är det så, då är det bara att mejla oss om dina tankar, funderingar kring relationer eller annat som du klurar på. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Och vill du höra flera avsnitt så hittar du dem på UR Play eller naturligtvis där poddar finns. Patti Hansén heter jag och de som skötte tekniken idag var Henrik Brynolfsson och Kalle Nilsson. Ha det så gott och sköt om dig.
Det här är ett program från UR.
Det låter ju nästan som en Bond-historia och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play. P4, Sveriges Radio.
Israel och Iran har i natt genomfört nya flyg- och robotattacker mot varandra. I centrala Israel har minst 8 människor, varav 3 barn, dödats efter att bostadskvarter träffats.
Räddningspersonal med sökhundar letar i rasmassor efter överlevande. Återigen en natt med flyglarm och ljudet av explosioner som lysande bollar av eld och robotar och luftförsvar rört sig över himlen. Bilder från Israel visar förstörda bostadshus, kvarter förvandlade till rasmassor. Civila dödsoffer och många skadade rapporteras från attacker mot Bat Yam söder om Tel Aviv och Tamra i norra Israel. Tamra, en arabisk stad som tidigare påpekat bristen på bombskydd i staden. De iranska attackerna mot Israel skedde under sena lördagskvällen och tidigt på söndagen, men Iran har också attackerat Israel med drönare som skjutits ner av luftförsvaret. Israel har attackerat mål runt om i Iran, bland annat världens största gasfält där arbetet tillfälligt avbrutits efter en brand. Också mål kopplade till kärnenergiprogrammet och det iranska försvaret har attackerats. USAs president Donald Trump upprepade i natt att USA inte är inblandad i de israeliska attackerna och varnade Iran: om ni attackerar oss kommer vi att svara med full kraft på en aldrig tidigare skådad nivå. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
I USA deltog flera miljoner människor i demonstrationer mot president Donald Trump igår. Protesterna arrangerades på nästan 2000 platser, bland annat i Los Angeles.
The city wouldn't survive without immigrants. They're the people that make the community run.
Staden skulle inte överleva utan invandrare. Det är de som får samhället att fungera, säger Brenda, en av de mellan 20 och 30 000 personer som demonstrerade i downtown Los Angeles mot Donald Trump, men också mot migrationspolisen ICE och deras många gripanden av papperslösa migranter den senaste tiden. Protesterna i Los Angeles började fredligt, men några timmar innan kvällens utegångsförbud trädde i kraft så skingrade polisen demonstranter med tårgas och chockgranater, enligt polisen efter att demonstranter kastat flaskor och andra tillhyggen. Det var den 9:e dagen av protester i Los Angeles och runt om i staden arrangerades det 30-tal olika demonstrationer. Och över hela landet nästan 2000 protester med totalt runt 5 miljoner deltagare enligt arrangörerna. Det är de största Trump-kritiska protesterna sedan Donald Trump vann valet i november. Roger Wilson, Los Angeles.
Idag besöker Frankrikes president Emmanuel Macron Grönland. Ett besök som ses som ett motdrag mot president Trumps hot om att USA bör ta över ön. Macron var en av de allra första statsledarna som på allvar sa emot Trump, och det har man inte glömt på Grönland, säger en journalist på tidningen Sermit Siak Eko talat med.
Det var en psykologisk effekt också i att Frankrike som det första land liksom sa det här det finner vi oss inte i.
Ja, röda mattan lär rullas ut i Nuuk idag när Macron tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen anländer för att bland annat träffa Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Det står i stark kontrast till hur USAs vicepresident J.D. Vance togs emot när han var på Grönland i våras. Då besökte han endast en amerikansk militärbas eftersom det hade planerats demonstrationer mot besöket. Macrons besök lär inte innebära så mycket konkret, utan det handlar mest om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland, säger Trine Juncker.
Det är det signal det handlar om att sända till USA och till det Hvide Hus.
David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
Det är färre kvinnor som är politiska ledare nu jämfört med förra året, visar nya siffror från FN-organisationen UN Women. Idag sitter kvinnor på 22,9% av ministerposterna i världens regeringar. Förra året var andelen 23,3%. Det är den första dokumenterade nedgången av andelen kvinnliga ministrar. Idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet i Västra Götaland och Västra Svealand. Mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västifrån. Temperatur i allmänhet 22-27 grader.
Nu ska du få lyssna på den femte delen av 100% Meka. Anders Johansson läser. Det är fortfarande långt kvar innan Amazonen är färdig att köra och Osman känner sig otålig. Den senaste tiden har Ellie smitit iväg när de ska meka med bilen och hon säger inte vart hon ska.
Du vet att hon är efterfrågad, säger Emil. Vad menar du? Alla vill ha Ellie nu, svarar Emil. Vadå? Alla vill ha Ellie? När man talar om trollen, säger Joar. Här kommer hon. In på parkeringen svänger en gul Saab 99. Bakom ratten sitter Mira. Hon går i Osmans och Ellis klass. I sätet bredvid sitter Ellie. Hon säger något till Mira som skrattar och gör tummen upp. Osman hade ingen aning om att de var kompisar. Mira parkerar bilen vid Tokyo-gänget. Ellie hoppar ut. Osman går fram till henne. Är allt bra? Frågar han. Ellie nickar. Var tog du vägen? Undrar Osman. Jag trodde du skulle komma till badet. Det tog lite längre tid, svarar Ellie. Vad tog längre tid? Frågar Osman. Svara, Ellie. Men istället för att svara tittar sig Ellie omkring. Hon ser Selma och vinkar till henne. Skynda er, ropar Selma. Spanien startar nu. Vill du åka med mig eller Filip? Osman vet inte om hon frågar honom eller Ellie. Jag kan åka med Filip, säger Ellie. Jag trodde inte att han ville vara med och spana, säger Osman. Han hatar poliser. Filip tycker att vi är värsta tuntarna, skrattar Selma. Men han vill ändå åka med. Vi har delat upp oss på olika områden, säger Selma. Du och Filip får åka upp till Bergsbyn. Jag och Osman åker söderut på Västermarksvägen. Ellie går mot Filips bil. Osman hade helst åkt med Ellie. Men det är svårt när ingen av dem får köra. Men han vill veta varför Ellie har varit så konstig de senaste dagarna. Det känns som att hon inte bryr sig längre. Varken om honom eller bilen. Ska du med eller stå kvar och drömma? Selma sitter redan i bilen med händerna på ratten. Osman öppnar dörren och hoppar in. Bilen rivstartar och de kör ut från parkeringen. Selma och Osman åker förbi Sävaträsk Mekaniska. De har inte mött en enda bil. Osman väljer en ny låt på Selmas mobil. På instrumentbrädan står två poppis och lyser i blått och rött. Osman blir alltid yr av dofterna, men han klagar inte. Han vet hur mycket Selma älskar sina poppis. Trist med inbrottet i garaget, säger Selma. Svarar Osman. Tog de mycket? Ja, en del, svarar Osman. Du verkar låg, säger Selma. Har någon dött? Nej, inte vad jag vet, svarar Osman. Selma bromsar in vid en korsning och svänger höger in på en smal grusväg. Skogsstigen står det på en skylt. Hur går det med bilen då? Frågar hon. Fan vad alla tjatar om min bil. Oj, jag visste inte att det var en känslig fråga, säger Selma. Men du får skylla dig själv. Du har inte gjort något annat än att snacka om din bil den senaste tiden. Nu när du inte säger något börjar man undra. Vi hinner aldrig jobba med den, säger Osman. Vi? Jag och Ellie, säger han. Hon sticker hela tiden iväg. Ser inte vart hon ska. Bara drar. Det verkar som att hon skiter i om bilen blir klar. Men Osman, det är lätt för henne att ta det lugnt, avbryter Osman. Hon har ju redan en bil och Osman... Nu är det Selmas tur att avbryta. Du vet inte hur fel du har, säger hon. Jag har inte fel, säger Osman. Hon struntar i min bil.